nästan så jag skäms, men jag får berätta hur mycket jag tränar. Jag har en princip att träna varje dag.
Mm.
Jag hörde, det var någon
Nej, men blow your own horn nu, Jesper.
Okej.
Välkomna till Lättrörligt. Här pratar vi om agilitet, förändringsledning och ledarskap. Jag heter Alex och vid min sida har jag Jesper. Luta dig tillbaka eller för all del framåt om ni föredrar det, för nu drar vi igång.
Whenever you're ready, Jesper.
Ja, då är vi här igen. Så då.
Yes, avsnitt 33.
33. Du är 33. Jag har en jävla rolig grej om 33.
Ja, låt höra.
Vet ABBA?
Ja.
Vad händer om du säger ABBA baklänges?
Det blir samma sak.
Mm. Vad händer om du säger 33 baklänges?
Det blir samma sak.
Ja. Så det är 33 ett så kallat palindromtal.
Mm.
Det är speciella sådana tal.
Mm. Ni talar bra latin. Mm. Är väl en sån.
Ja. Naturrutan.
Ja.
Men också 33. Så det kan du nästa gång. Om du, ni talar bra latin, så säger du bara 33.
Ja.
Så kommer folk att fan mina. Ja, du går och säger baklänges också. 33. Mm. Palindromtal. Så, visste du att det fanns sådana här? Ja, men som begrepp,
nej,
liksom.
Det kan jag inte säga. Jag fattar. Nej. Men nu vet jag.
Mm, nu vet vi palindromtalet.
If you didn't know, now you know.
Nästa är 44, tänker jag.
Du är ett sånt geni. Ja, är vi nöjda med tal för idag?
Ja, vi tar, ligger lite kort med dem.
Ja, vem ska börja idag, du eller jag?
Ja, ska du börja?
Eller? All right, jag kan börja. Jag har mycket hus, mycket att göra med hus och sådär. Och det har varit mycket krypgrund, men det ska inte bli krypgrund idag, utan det ska bli takomläggning. Jag tror jag nämnde det för två avsnitt sedan.
Ja, det var någonting med läckt.
Ja.
Nej.
Jo.
Det var läckt.
Ja. Är du bra på din tak, byggkonstruktion eller tak?
Nej, men jag minns att du nämnde att det var två olika typer av läckt. Den ena...
Ströläckt och bärläckt.
Så var det. Mm. Så, jag kommer bara ihåg att du pratade om det, men inte vad det hette.
Ja. Jag har ju då haft inne 10 olika företag här, så 10 offerter, det är kanske lite överkant, jag vet inte om jag nämnde det sist, men det är högt och lågt, och det kan vara allt från franchisetagare i en firma som opererar över hela Sverige.
Mm.
Det finns företag som är lite större då, som kanske har försäljningsavdelning, marknadsavdelning, arbetslag, till mindre företag som har kanske ett antal arbetslag, till mindre företag som bara har ett arbetslag, till företag som plockar in folk som underentreprenörer som arbetslag.
Aha.
Så att det är hela skalan.
Det var hela, många olika typer av företag har kontaktat.
Ja, eller de har valt att strukturera sina företag på olika sätt. Offerterna då, när de är helt jämförbara, går mellan 15 000 till 310 000. Så det är ett spann på nästan 100 000.
Mm.
Så det är nästan 50, den dyraste är 50% dyrare än den billigaste.
Just
det. Och då är det mer eller mindre samma innehåll.
Så man får samma sak, fast man får betala 110 000 mer om man väljer dem.
Ja.
Okay.
Man vet ju inte riktigt, för att till syvende och sist är det någon som står med hammaren och spiken på taket. Och den människans yrkesskicklighet är ju svårbedömd.
Mm, sant.
Så att jag vet inte
riktigt. Så det är lite grisen i säcken ändå.
Det är det, och det är ångest. Och det blir mycket fråga om man ska ha en oberoende besiktningsman som kommer hit och tittar.
Mm.
Och hur mycket man själv anser att man kan och gå upp och titta.
Får jag fråga, vi pratade om det här, du ska kontakta dem här nu, i det här prokrastineringsavsnittet.
Mm.
Men att välja, prokrastinerar du också det beslutet att välja vem det ska vara?
Jag vet inte om det faller inom ramen för det riktigt. För jag är fortfarande i min analysfas, skulle jag säga, och den är väldigt aktiv. Sen så kan ju den bli överdriven. Vart liksom, så här... Kan jag ta reda på, finns det saker som jag ändå inte kan påverka som jag håller på att dra i här? Liksom. Mm. Vem som kommer hit och bygger och så. Men jag tror jag är i mål, mer eller mindre. Jag har tre kandidater.
Mm.
Så den billigaste är kvar. Det finns en som jag tycker prisvärde verkar bra. Och så finns det en extra allt som ändå är inte den dyraste. Men han är långt från, han ligger i toppen, men han har extra allt. Och han är lite rolig då, för att om man tittar på offerterna så är de allt från typ 8 rader. Så här, om vi tar bort gammal ströläkt och gamla pannor, vi gör si, vi gör så, vi gör det. Det säger ingenting om detaljerna, liksom. Det står inte vilket material det är på hängrännorna, det står inget hur de gör med underbeslagen för skorstenen till exempel. Mm-hmm. Medan extra allt, han ser på 8 sidor. Okay. Där står det vilken typ av skruv han använder.
Mm. Det attraherar dig lite.
Det gör det väldigt mycket. Så att det är därför han fortfarande är med i matchen. Mm-hmm. Men tycker du att det är konstigt att det är på det sättet? Liksom? Vem attraherar den andra offerten?
Nej, jag vet inte. Alltså det, om det är lite för enkelt så tyder det på att de kanske... Antingen så är de slarviga, rent generellt. Eller så har de liksom sin skill i att fixa tak, inte skriva offerter.
Mm.
Och det kan vara vice versa att han är grym på att skriva offerter, den här gubben. Mm. Men att skriva tak är han kass på.
Mm.
Så att, ja, jag vet inte.
Jag tror inte det är där det hänger riktigt. Jag gillar liksom greppet. Jag tror att det ligger mer i att de av dem som haft tid att gå in och sitta och dricka kaffe, så... De har ju visat sig vara lite dyrare, så omsorgsfulla och så. Medan de som är bara pratat om taket lite snabbare och gått igenom, det kommer till detaljer snabbt. Jag menar att de bygger tak. Mm. De sitter inte och dricker kaffe med kunderna liksom. De är också lite billigare. Ja. Det har inte med kvalitet att göra. Jag kan säga så att den som är extra allt, den här personen har bara 5 rakt igenom. Det finns inte ett dåligt betyg någonstans. Den här personen då har till exempel butyltejp under strölläkten. Och strölläkten var ju den som du lägger i lutningen så att säga först. Och den skruvar du ner i råsponten och så har du takduk eller takpapp emellan. Mm. Men han lägger en butyltejp som då gör att det blir ännu tätare mellan strölläkt. Och för att det blir ett skruvhål där. Mm. Om man då butyltejp så blir det extra tätt.
Kan det vara så här? Har du en man crush på den här killen?
Nej, jag har inte det, men jag gillar hur han tänker.
Ja, okej. Okay. Ja. Mm.
Och en annan intressant grej, det var att en hade med sig en egen skrivare, en ficka. Eller i en väska. Så att de skrev ut offerten och ville att jag skulle skriva på plats.
Åh, fan.
De var 2,5 timme. Och liksom, alltså jag menar, det är ju inte som att köpa liksom, typ på kallingar.
Nej.
Det är ändå, du vet, du har ju ändå själv 250 000.
Ja, ja, ja.
Vadå, ska jag skriva på det bara? Och då undrar jag, vem skriver på detta? Man har träffat 2 lirare som är Lena i truten.
Ja, nej, men det är väl en strategi att få folk skriva på, så ja. Är det klart.
Ja, vi pratade med Anticimex byggrådgivning, vilket var väldigt värdefullt. Och de menar på då att man ska ha spesat vad det är som ingår och vad som inte ingår. Mm. Och då blir ju den här personen som redan har gjort... den här tydliga offerten. Jag menar, han har ju gjort den vid någon gång. Det är lite klipp och klistra för honom. Han är lite rolig ur det perspektivet också. Att han gör inte avkall på vissa grejer. Jag kan inte ta bort butyltejpen och få det billigare. Jag kan inte göra si och så. För han säger så här, jag vill inte ha att mina kunder ska ha problem. Det vill säga, jag vill inte ha några problem. Jag vill inte komma tillbaka till ditt tak för att behöva fixa någonting.
Nej.
Nej. Och då gör inte han avkall. För det blir ju sådana här saker. Till exempel om vi pratat om skorstenshuven. Då är det bättre att göra en ny helt och hållet, istället för att liksom plocka loss den gamla, måla om den och sen försöka få det tätt ordentligt. Mm. Man kan göra det för att spara pengar, men det är bättre att göra nytt. Mm. Och här har ju folk olika filosofier.
Mm.
Vissa tycker, vill du behålla den så behåll den. Liksom. Andra tycker att det är bättre om du gör nytt. Sen ska man alltid värdera, okej, gör de det för att de vill ha mer jobb och tjäna mer pengar? Eller gör de det för att de har omsorg för mig? Mr. Extra Allt, han gör det nog för att han vill inte riskera att behöva komma tillbaka. Helt enkelt. Så jag tycker det är väldigt fascinerande. Det är ångestdrivande också i viss mån. Det är jobbigt, det är mycket pengar. Tar mycket tid. Så det har mycket av mycket.
Ja, men det ska bli intressant att se vem du väljer.
Ja.
På vilka grunder slutar det?
Ja, jag får lov att återkomma om det. Bra, det var nog det jag hade.
Ja.
Vad du för något kul? Det blev inte UFO den här
gången, va? Nej, men vi ett annat sånt här, vad heter det? Esoteriskt ämne kanske.
Okej. Ja, låt höra.
Vi har ju pratat om den där Thunderstorm Generator.
Ah,
jag har för mig att du frågade, har det hänt någonting med det?
Ja, det gjorde jag faktiskt.
Ja, så nu tänkte jag få... För det har du gjort lite grann.
Så nu blir jag straffad för att jag ställer den frågan.
Ja, precis. Men bara kort rekapitulera vad tusan det var. Jag vet inte om du vill göra det, ska jag göra det?
Ja, herregud. Det var någonting med vatten, atomkraft via vatten, eller?
Ja. Ja, det var det kanske inte. Nej, det,
nej, det var jag ber om ursäkt, men det var det, ungefär det jag kom ihåg.
Mm-hmm. Ja, då så behöver du också en uppfärsning
här. Okej, okay, kör.
Det är en uppfinning kan man säga.
Ja.
Någon har varit framme med den här kakushin.
Ja, vi vet inte om det är en innovation än dock.
Nej, ja, det är det. Men det man hade gjort med den, den kallas för Thunderstorm Generator. Den, hade, den har inslag av att, så att säga, i tekniken likna en storm, en åskstorm där en kallfront och varmfront möts. Vilket det gör i den här generatorn då på ett sätt. Och det är en typ av implosion istället för explosion i den här. Så det är, jag tror det är vattendroppar som imploderar.
Där har du vattnet.
Ja, där är vattnet. Du har rätt i det. Och där,
det var någon plasma också va?
Nej, någon plasma. Eller ja, det blir ju plasma i när en blixt exploderar. Då blir det plasma.
Ja.
Och det kanske blir här också då. Men det man hade gjort med den här, den är en relativt enkel pryl. Så hade man gjort en så kallad retrofit på förbränningsmotorer. Man har kopplat på den här på en förbränningsmotor. Och då fick man i alla fall två stycken jättefördelar.
Mm.
Den ena var ju att det här själva avgaserna ändrar sig från vad kolmonoxid och koldioxid till att istället det sprutar ut oxid, det vill säga syre. Kommer du ihåg det?
Ja, inte detaljerna, men jag kommer ihåg att det var en motor som man gjorde en retrofit på.
Mm.
Ja.
Men istället för
tycker du att jag har fokuserat för dåligt här? Ja, eller?
Det är helt kass här. Men, om du tänker att alla jordens bilar har släppt ut syre istället för... Då hade det blivit annat ljud i skällan.
Verkligen.
Så det är ganska disruptivt, vad man vill säga. Den andra saken var att förbränningsmotorn drog mycket mindre bränsle.
Mm.
Och det implikerar på något sätt att den här generatorn, den gör någonting energimässigt.
Mm.
Så att det är den så. Så syre och mindre bränsle var själva grejerna då.
Mm.
Och vad hänt? Så det är så lite halv, handwave är det här inte. Den gjorde. Men vad är nytt då? Det nya är att fler personer har testat det här. Och får grejerna att funka.
Men vad är det de får funka? Är det typ de har en gammal motor i någon backyard då? Som...
Bland annat, det så finns, det är ju lite open source-tänk här. Så att du kan ladda ner liksom do it yourself, bygga en själv.
Mm. Men var det inte du som snackade om att du skulle göra detta?
Nej, det var lite... jag, så här, det ser inte så jävla komplicerat ut, men det är lite svetsa och lite grejer. Såna saker där. Jag är inte där. Men så en mängd människor har byggt den här och fått den att fungera.
Mm.
Och det är ju en del i vetenskapliga, man testar saker och ting, att om du kommer på någonting fiffigt men ingen annan kan återskapa det, då är det värdelöst.
Mm.
Men om du kommer på något fiffigt och säger så här, ni ska göra så här, och så kan andra göra så och får det funka också, då är det bra. Då kan man ju så här replikera experimentet, och det är ju en viktig del. Att det går, så det går i alla fall, om jag förstår saken rätt. Så den ena att på. Den andra är väl den här transmutering av ämnen som jag tror jag pratade om, att det verkar vara som ett ämne blir ett annat ämne i den här generatorn.
Mm-hmm.
Och i det här fallet så har man gjort tester på kol, och så finns det vanliga kolet, det är kol 12.
Mm.
Och det betyder att det är 12 protoner och 12 neutroner i kärnan. Så finns det här kol 14, det har du säkert hört av sig. Där är det 14 neutroner i kärnan och 12 protoner. Det är en isotop kallas det för. Och det är ju det man använder för att åldersbestämma organiskt material, kol 14-metoden.
Mm.
Då är en halveringstid på drygt 5000 år, så kan man mäta hur gammalt det är trä och såna saker. Men om du tänker dig att man driver sin förbränningsmotor med fossilt bränsle, så finns det ingen kol 14 i det. Därför är det fossila bränslet i miljoner av år. Det är sådana fossiler man pumpar upp olja i under jorden.
Mm.
Eftersom halveringstiden av kol 14 är 5000 år, så har det något som är miljoner år, så finns det ingen kol 14 kvar då. Så vad har man gjort då? Då har man tittat i, man har kört den här generatorn och så i en boll så här, och sen en annan boll inuti, och så har man liksom kollat avlagringar där och gjort någon typ av analys av det. Så har man sett att det är kol 14 där inne. Vilket då man förklarar i att nej, det finns inte något kol-14 i bränslet, utan den här generatorn har tillverkat kol-14.
Mm.
Och då finns det någonting, kan man tillverka kol-14? Eller kan och kan, men det, själva processen är att en elektron och en proton krockar. Och då blir det en neutron av det. Och det kallas för negativt beta-sönderfall. Om du var vaken på fysiklektionerna.
Och i samband med... Nej, inte så pass. Jag har hört om alfa, beta och gamma. Men att negativt är att det går åt andra hållet då, eller?
Jag vet inte varför det kallas så, men det heter så i alla fall. Och i samband med att de två partiklarna slås ihop till en annan partikel så frigörs även energi.
Mm.
Då det, har du en partikel och så fusionerar de.
Mm.
Fusion. Mm. Och så blir en annan då. Så kol-12 blir kol-14 i den här och då utvinns energi i samma veva.
Men det krävs två av den händelsen för att skapa en kol-14.
Ja, det blir först kol-13.
Ja, det blir det ändå. Ja.
Och sen blir kol-14. Mm. Så kol-13 är en grej tydligen också, visar sig. Så då har man mätt att det finns kol-14 här.
För du sa då att då var det 8 protoner och 6 neutroner i kärnan på kol-14.
Kol-14, alltså det är ju 12. Alltså... Gå tillbaka till kemi då.
Mm.
Kol-12 är liksom den, så här, grundämnet.
Mm.
Den har 12 protoner och 12 neutroner. Och den har ett masstal på 24. Det blir bra. Så har du en isotop. Isotoper har de alltid samma antal. Alltså byter man antalet protoner, då byter man också grundämne.
Mm.
Men byter man antalet neutroner i en kärna så blir det en isotop av det här grundämnet. Är du med?
Mm.
Mm. Så kol-14 då har 14 neutroner medan kol-12 har 12 neutroner.
All right.
Och då menar man på att den här generatorn genererar kol-14 och där har man då, det är det som kallas för transmutering av ämnen. Ett ämne blir ett annat eller ett ämne blir en annan isotop. Och i den processen så utvisas energi som kärnenergi och det är det som är fusion. Och i det här fallet så kan man hävda att det är kall fusion, även om det kanske är 100 grader i den här. Medan varm fusion är det du har i solen, när den ombildar väte till helium och utvinner energi då. Men själva, och det här är också då... disruptivt, därför om man får fusion, kallfusionen fungera, då har man en ny energityp att, och då kan vi slänga förbränningsmotorer och
batterier
och sol och vind och vatten och kärnkraft åt fanders då, om det här skulle hålla. Men nyheten är det att man hyfsat övertygande kan se att den bildar kol-14 från kol-12 via den här beta-sönderfalls negativa beta-sönderfall.
Ja, okej, men när är vi hemma med detta då?
Nej, det är alltså tillbaka till det här med innovation som du pratade om i förra avsnittet, så är man ju på ett väldigt hypotes liksom research and development. Man börjar, okej, vi kan återskapa processen, vi förstår lite mer hur det faktiskt funkar. Och så. Men sen frågar du, det, när vi är hemma, det är när kan vi industrialisera det här tillbaka till Edison och glödlampan?
Mm.
Så jobbar de säkert flera år innan de kom till industrialiseringen. Jag tror att vi har de här åren framför oss då. Men
när är prototypen validerad?
Alltså de har prototyper och jag förstår att det finns några sådana här som kör runt om i världen. Framförallt i Asien. Där kan de lite mer öppna för det här. Så får vi se vad det blir för folk ska investera och vet,
testa. Ja, för jag tänker mer om det funkar så är det väl en no-brainer. Men...
Ja, både och. Men du vet så här, nu drar jag till med någonting. Men om du säger så här att dricka alkohol är inte bra för kroppen. Ja, men då slutar vi väl med det då.
Mm.
Men det har inte hänt liksom. Och det är så att om den här Thunderstorm-generatorn verkar bättre än allting annat. Ja, men då kör vi med den då.
Mm.
Det är bara det att de som sitter på allt annat energislag är inte ett dugg intresserade av att den här ska få genomslagskraft. Så det är ju en mängd så att säga, politisk lobbying och risktagande som ska ske också. Det räcker inte bara med att någon kommer på något skitsmart. För den mänskliga naturen är så att man vill tjäna pengar, man vill ha makt och har man inflytande och grejer så vill man inte släppa det. Så de som sitter på oljefyndigheter eller de som sitter på ett skitfiffigt sätt att ha ett batteri, de är nog inte så intresserade att det kommer upp en sån här teknik som är så disruptiv att deras tekniker blir obsoleta.
Mm-hmm. All right, ja. Vi får se då helt enkelt.
Alltså, jag tror inte det går så fort som det borde gå om man bara tittar på mänsklighetens bästa.
Nej, all right. Mer framgång, mer framsteg inom UFO då än vad det är med Thunderstorm Generator kan man säga så nu när man sammanfattar de två senaste avsnittens.
Ja, men jag tror att den går framåt generatorn, men man får ha vettiga eller vad ska vi säga rimliga förväntningar så den har tagit ett par steg framåt.
All right. Bra, vi incheckade nu säger jag så att jag lämnar över till dig och så drar vi igång dagens avsnitt.
Yes, det är jag som ska hålla i taktpinnen idag. Och jag har insett att vi måste sätta vesin för att det här ska bli bra.
Mm.
Så att jag har reflekterat lite om innehållet i vårt podd. Och att man faktiskt kan...
Det är ju bra att någon gör det i det här gänget.
Jag tänkte att man kan faktiskt på sätt och vis kategorisera de olika avsnitten.
Ja, intressant. Det ska bli kul att höra faktiskt.
Ja, så jag ändå håller med om det här. Mm. Och en typ av kategori av avsnitt vi har, det handlar om arbetsmetoder, ramverk och modeller.
Mm.
Och där har vi bland annat pratat om, som exempel då, Objectives och Key Results, OKR.
Mm.
Vi har kört Lean Portfolio Management, LPM. Vi har pratat om Amfix-modellen. Det agila manifestet har vi pratat om.
Mm.
Och IMGD.
Mm.
Och den här Switch-modellen för förändring.
Just.
Är alla exempel på avsnitt som vi har gjort som ligger i den här kategorin.
Mm.
Sen har vi gjort lite andra som jag kategoriserar som lite underliggande förutsättningar för att arbetsplatsen ska bli bra.
Mm.
Och där är ju psykologisk trygghet en stor grej. Vi har pratat om olika typer av ledarskap.
Mm.
Servant leadership och intent-based leadership har vi pratat om. Feed forward var ett annat avsnitt vi hade. Och sen har vi även pratat om organisationskultur med den här Westrum-modellen.
Mm.
Och de är ju mer en förutsättningstyp för att det ska bli bra att jobba.
Mm.
Men inte nog med det Alex, utan vi har ju pratat en hel del om människor och interaktion mellan människor.
Ja, just det.
Och det här vårt allra första avsnitt handlar ju om team och arbetsgrupper, hur man jobbar i team. Och sen har ju du pratat en hel del om det här med påverka beteende med de här duvorna som spelar pingis. Vi har pratat om inneboende motivation.
Just det.
Och så flera avsnitt om personligheter, personlighetsdrag.
Mm.
Så det är mer människor. Sen har vi varit på några andra, en annan kategori. Det är lite grann hur man lite mer kan vara effektiv som person.
Mm.
Både på arbetet men det tangerar över på hela livet lite grann där. Och så hade vi den här flöde i livet, time management. Vi hade skapa vanor.
Mm.
Och för inte så länge sedan hade vi den här kring prokrastinering också.
Mm.
Och den sista kategorin som jag karvade ut här, jag vet inte om du håller med om alltihop det här, men vi hade ett avsnitt om stoicism som man skulle kunna kategorisera som mänskliga känslor och hantering av känslor, men även negativa händelser.
Mm.
Och idén där var ju att om man är duktig på det så har det en påverkan både i livet men även blir det lättare på arbetet som vår podd handlar om.
Mm. Ja, men en rätt bra kategorisering tycker jag och det var också kul att se det uppställt på det här sättet. För det är ändå, vi har ändå täckt en hel del grejer och en hel del områden.
Mm. Och lite man tänker på, jag tror när vi började så tänkte vi nog att vi mest skulle vara inne på ett ramverk och modeller och grejer och beskriva det. Men sen ganska fort så kom vi över på det här med förutsättningar och människor och sådär som är underliggande och nog så viktiga.
Mm.
Så det är vad vi har gjort. Men jag tänkte att vi ska ta det ett steg till idag och reflektera över vår människas fysiska status eller hälsa.
Mm.
Och den säger jag att den har inverkan både på arbetslivet och privatlivet. Det vill säga hur hälsosam eller hur frisk man är. Och att naturligtvis om man har bättre fysisk status så blir man faktiskt, gör man bättre prestation på jobbet.
Mm.
Och man får ett hälsosammare liv men också ett mer kvalitativt liv. Och det här kanske är helt underförstått, att det naturligtvis är på det sättet. Eller så är det möjligtvis en jävla obekväm sanning som ingen riktigt vill prata om.
Men det kan ju vara både och, kanske?
Ja, så jag tänkte bara, jag menar, alltså om man tar arbetspoddar och arbetslivet så pratar man inte så mycket om fysisk hälsa som en vad ska man säga, en accelerator för att göra bättre jobb. Men jag skulle fråga dig hur du tänker här. Har du hört någonting om det?
Ja, men jag tycker så här, det är lite tudelat då. För att det är klart att man hör... är avgränsningen här fysisk hälsa primärt, eller?
Ja, framförallt. Det är klart, det tangerar psykisk hälsa också. Ja. Och gå in i väggen och stress och så vidare. Men, ja, men alltså din fysiska hälsa framförallt.
Mm, all right, okej. Okay. Ja, men jag kanske... Det kan finnas... Ja, men ett par mönster som jag kan se, och det är ju klart att man pratar om det och man har lite aktiviteter. Många företag har någon slags hälsobidrag, och det är ju någonting som liksom, staten på något sätt liksom gör det skatteförmånligt att ha, och sen så kan företag ha mer eller mindre utav det. Och vissa företag har olika aktiviteter. Jag menar, ditt företag är ju ute och liksom gör alla möjliga fysiska aktiviteter. Det är nästan så att det är i era värderingar. Även företaget som jag är på gör är lite större då, men de gör ändå lite mindre. Så här, tänket finns där. Så det är inte så att det är helt borta. Men samtidigt så gör man ju på något sätt ett intrång inom citationstecken i folks liksom valfrihet och leva sitt liv på sin fritid. Det är klart att jag har sett företag som det finns något extremt exempel, nu kommer jag inte riktigt ihåg det, men så här, ja, men vi ska träna på arbetstid. Och det är ju det hållet man får ta det i så fall liksom. Men även där gör man ju intrång lite grann på vad tänker sig folk ingår i att arbeta. Det är lite grann samma sak. Vi går i skolan, ja, vi har gympalektioner. Det ingår. Där döljer man ju in det lite grann i att, ja, man ska lära sig om idrotter och så. Men det är ju lika mycket att man ska hålla sig igång så att man klarar av. Så att jag tycker att det finns där. Men i vilken utsträckning? Nej, jag tror inte att det får det utrymmet som det kanske borde få då.
Jag ska bara för lite skojs skull bara för göra en absurd jämförelse här. Alltså säg att du ska ha en lönerevision, så ska du revideras baserat på din performance och vad du har gjort och så vidare. Och så din chef kommer draga med, okej, men du är ju vältränad här. Så du får lite mer lön än de här borta som är överviktiga. Det hade ju inte landat speciellt bra.
Nej.
Så, men icke desto mindre kanske det ligger en viss sanning i det. Att den som är mer vältränad presterar bättre än den som inte är det. Högst sannolikt. För tittar man på sport så är det ju naturligtvis så. Och det vore konstigt om det inte vore så i arbetsliv också. Till viss del, beroende på vad man har för jobb då. Har du ett fysiskt jobb som att lägga tak, så kommer det spela större roll än om du har att kanske sitta vid skrivbord. Men i bägge fallen så tror jag att det spelar roll. Okej, så det är lite...
Men
det
finns,
jag kanske triggar någon här.
Ja, men... så kan det vara. Men det finns ju också där, du vet, att arbetsgivaren har ju ett långtgående ansvar för men ergonomi och arbetsmiljö och så vidare. Och liksom, det är ju nästan så att... Jag menar, Det är så pass långtgående att hade jag varit en företagare så hade jag ju velat att folk tog hand om sig. Men det ligger ju i den här gråzonen. I så fall får jag erbjuda tid på arbetstid. Jag kan inte säga till dig att du ska göra någonting. Jag kan inte kräva det riktigt. Samtidigt är det så här att jag menar, folk går och pluggar, folk utvecklar sig intellektuellt. Så det är klart att det kan finnas ett värde att folk håller sig på en viss nivå fysiskt.
Ja, det är två saker jag ska säga. Det ena är att säga att om du är mer hälsosam, ja, då är du sannolikt mindre sjuk. Du har färre sjukfrånvaro. Mm. Vilket om du tittar på ditt hela liksom, prestation över ett år, så presterar du mer ju mindre du är sjuk och ju mer hälsosam du är. Det är svårt att argumentera emot. Det skulle jag säga. Men sen vill man ju på något sätt att människor förstår det här och tar egna steg och att arbetsgivaren underlättar det för dem som vill ta de stegen. Så ska jag säga. Men det jag är ute efter här är att liksom introducera idén om att fysisk status spelar roll för en arbetsinsats.
Ja.
Det är egentligen det. Och det, jag är öppen för att folk kan bli triggade av det här. Så det är därför jag...
Ja, vad bra att du sa det, för det rör ju sig lite i liksom kontroversiell minerad mark här.
Ja, det är det. Och det var egentligen därför jag har det här sett vid sin, att vi måste förklara varför, vad vi har för olika poddavsnitt, och nu har vi tagit oss ner här till något fundamentalt.
Mm.
Så det är det. Och för att det här avsnittet, eller de här kanske, om det kanske blir fler, vi får se, ska bli bra, så är det några saker vi behöver reflektera över innan.
Mm.
Och det första jag tänkte prata om, det är människans långa historia. Och här gäller det först att man tar till sig det här, så själva evolutionsteorin då, men jag förutsätter att alla gör det då. Och då visar det sig att vi, eller det vet nog många, att vi har en sån här gemensam anfader med schimpanserna.
Mm.
Och det går tillbaka ungefär 68 miljoner, man kan säga 7 miljoner år, så är det en typ av humanoid som var gemensam för människan och schimpanserna, sen grenade ut sig då, och så blev x antal olika humanoider som har slutat med Homo sapiens då, som är minst 300 000 år och kanske äldre ändå. Mm. Man brukar hitta saker nu då som visar sig att det är äldre då.
Mm.
Så vi har en väldigt lång historia, och då kan man fundera på hur har vi levt här då? Och då har vi ju det här moderna digitala samhället. Hur länge har vi hållit på med det ungefär?
Ja, men de senaste 30 åren kanske, 20-30 år någonting.
Internet, när kom det?
Liksom? Ja, när kom det? 90...
Eller när jag började använda det liksom?
Ja, men 95 då, 95-96 ja. Någonting.
Mm. Det här industriella samhället, hur länge har vi haft det?
1800-tal säger jag då.
Ja.
200 år.
200 år någonting.
Mm.
Jordbrukssamhället då? Hur gammalt är det?
Ja, det är en bra fråga. Då. X antal tusen år.
Mm. Man brukar prata om 10 000 år i världen. Sen tar man Sverige, så fanns det inlandsis här. Så här är jordbrukssamhället kanske 5-6 000 år.
Mm.
Så. Vilket betyder att de här andra 7 miljoner åren så levde vi på något annat sätt. Och då brukar man prata om att det var ett jägar- och samlarsamhälle, samlarliv. Så att människan jagade.
Men är det de andra humanoiderna då?
Också inkluderade
okay.
Och så vidare. I de, framförallt så tror jag att man började delen, man teoriserade i alla fall att det var mest samling först och sen och faktiskt asätare och sen förmågan att kunna jaga har man gjort sen. Så att, men poängen, och det ger oss att vi har levt ett sånt liv ungefär 99,99% av de här 7 miljoner åren och det vi har med oss ner i våra gener. Och, men vi lever i ett modernt digitalt samhälle, så vi har en kropp och en hjärna som är anpassade för att vara en jägare och samlare.
Mm.
Men vi lever i det här digitala samhället då. Och jag tänker att det finns fördelar med ett modernt samhälle, men också nackdelar att leva i en miljö som man inte är anpassad till.
Mm.
Har du någon reflektion där? Kan det påverka oss någonting?
Ja, det är i allra högsta grad. Ja, men det är klart, vi har ju alltid med den digitala, det som det digitala har fört med sig, och att man sitter och kollar på TikTok och Instagram och blir toktriggad liksom. Men vi har ju heller ingen anledning att liksom gå runt och varken jaga eller samla eller driva jordbruk, utan det är bara att gå till affären
ja, precis,
och köpa.
Ringa Foodora.
Ja, exakt. Så,
men tror du att det är så lite mer bekvämt? Kan det ha några, förutom att det är bekvämt, kan det ha någon negativ effekt? Tror du kanske? Eller, vi kommer komma till det, tror jag. Men, om du bara spontant, ja, det kan ha negativa effekter. Eller nej, det är bara bra.
Ja, det är klart att det kan vara negativa effekter också. Men visst, jag menar, så här, det beror lite på hur man ser på det. Livslängd har ju ökat, men det beror ju på många olika faktorer. Mm. Sådär, så att det är svårt att säga enbart det ena eller det andra. Så att, men jag är ju nyfiken på att se vilka aspekter som du väljer att lyfta fram här.
Mm, vi ska se. Jag kommer tillbaka till livslängden här. Men någonting man kan säga att om vår folkhälsa, rent generellt, så är den vikande, brukar man säga.
Men då snackar vi ändå de senaste liksom, typ 50 åren.
Ja, eller? Ska jag säga. Att vi blir till exempel mer inaktiva än någonsin. Mm. Och det leder till att fler är överviktiga än någonsin.
Mm.
Och fler människor äter mediciner, inklusive såna här antidepressiva än tidigare. Och alla de här moderna sjukdomarna, de är i princip nästan allihop livsstilsrelaterade. Att vår moderna livsstil gör att vi har en mängd sjukdomar.
Mm.
Det är fakta.
Ja, men det måste ju vara med typ att så här, i någon mån att vi rör oss för lite.
Mm.
Helt enkelt.
Precis.
Transportmässigt, tänker jag.
Så ja, jag hävdar att det finns en koppling mellan den vikande folkhälsan och det faktum att vi lever i en miljö som vi inte anpassar det till.
Mm.
Kan du hålla med om det?
Amen.
Ja. Jag ska prata lite om livslängd, för du tog upp det. Och normalt sett när man pratar om det var bättre förr att leva på ett annat sätt, så får man den här jägaren och samlaren, och levde inte längre än 35 liksom.
Mm.
Hur fan kan det vara bättre? Det har vi tänkt fel. Liksom, nu lever vi till 70-80. Vi måste vara mycket bättre i det moderna samhället.
Just det.
Men man måste bryta ner det. Och det stämmer att den så att säga, medellivslängden var kortare förr i tiden. Då. Men då är frågan, vad beror det på? Och den största delen är ju den avsaknad av modern sjukvård.
Mm.
Till exempel penicillinet.
Mm.
Och hade du brutit benet någonstans så, och kan inte fixa det, så är du dödsdömd. Du kan inte jaga eller samla.
Mm.
Men också framförallt barnmorskor. Vad heter det? Mödravård? Nej, något annat. Men alltså förlossningsvården.
Just det.
Så det var ju väldigt många barn som dog i barnsäng, och även mödrar. Då.
Mm.
Så man klarar ju det mycket, mycket bättre nu för tiden än då. Så det är, och apropå livslängd, så blir ju den väldigt kort om man dör i barnsäng.
Just det.
Då är man ju i princip 0 år. Mm. Så det drar ju ner oerhört då. Tillsammans med det sociala skyddsnätet, så att det fanns ju inte något sånt på det sättet. Nu klarar ju sig i princip alla. Så. Och det, tittar man på livslängd då, medellivslängd, så gör det här en jätteeffekt. Men jag har också förstått att om man grupperar de individer som nådde 20 års ålder, så blev de lika gamla som vi blir.
Mm.
Utan det är den gruppen som inte blir 20 år, alltså som barn och ungdom. Mm. De klarar inte 20, så det är många, typ hälften dog liksom. Så att klara barn- och ungdomsåren var alltså det absolut svåraste i vår historia.
Mm.
Sen kan man även då reflektera om någonting man kan prata om, den friska livslängden och den totala livslängden. Och då skulle jag hävda att som jägare och samlare så var de två mer eller mindre samma sak. Så att du var frisk fram till det att du blev sjuk eller skadad, och sen dog du.
Mm.
Medan i den moderna världen så finns det folk som drabbas av sjukdomar i 30-årsåldern och har dem upp till 80-årsåldern liksom, och käkar saker. Så det får man ha med sig. Håller du med? Förstår du?
Jag förstår, och det finns poänger här. Mm. Jag vet inte om jag vill sträcka mig så att jag ja, jag håller inte med. Men nu kom det ju massa fakta till mig som jag inte liksom typ så här. Ja. Kanske inte tänkt på jättemycket, men det låter inte orunnigt i alla fall. Så att jag är med på båten.
Ja, alltså jag skulle säga så här, för det kommer prata lite om att det här att vi inte de facto lever som jägare och samlare, eller blir utsatta av de sakerna som de blev, har en effekt på oss, kommer vi komma till. Och då, genom att prata med livslängden, så vill jag lite grann säga att nej, Det var inte så att deras livsstil var ohälsosam, utan det var att födas, ingen sjukvård, inget socialt skyddsnät gjorde att klarar man inte sig upp till 20 års ålder så strök man med lite grann. Men det är en annan poäng än att livsstilen var dålig. Det är det jag pratar om här.
Ja, men då är jag med dig.
Det här är inte som träning och hälsoavsnittet som man kanske skulle tro att det blir. Utan det vi ska prata om obekvämlighet. Därför det visar sig att vara obekväm och hälsa, det hör ihop. Så vi ska prata om vikten att vara obekväm, Alex.
All right.
Och då undrar jag lite grann, så här, går du så att säga över vatten för att vara obekväm då?
Nej.
Nej.
Inte, det kan jag inte påstå att jag i någon större utsträckning gör faktiskt.
Nej, så det är bättre att vara bekväm?
Nej, det sa jag inte.
Nej, men utan, du är bekväm?
Ja, för det är ändå en jävla skillnad. Ja, men jag menar, det är ju så här, kanske inte ska gå händelserna förväg, men det är klart att ta ett exempel då. Typ så här, ja men jag blir inbjuden till någon grej som jag inte riktigt vet vad det är. Jag blir lite obekväm. Jag vet inte om... jag känner inte för det. Liksom allting i min kropp talar för att jag ska vara hemma i soffan och där det är bekant. Men vilken magi som händer när jag väl går på det mötet. Eller, det kan bli både högt och lågt. Liksom. Men det vet jag inte. Men ibland så anser man sig inte tillräckligt för att ta reda på om det fanns någonting.
Nej. Okej. Ja, bra. Det vi ska göra i det här avsnittet och det här materialet som jag pratar efter den här långa inledningen kommer från en journalist och professor som heter Michael Easter. Och han har skrivit en bok som heter The Comfort Crisis. Har du hört talas om den?
Nej.
Nej. Komfortkrisen. Han menar på att vi människor är allt mer skyddade. Vi har sterila, temperaturreglerade miljöer och vi är överfödda och underutmanade är hans. Och han menar på att man behöver gå igenom så kallad kortvarig obekvämlighet för att få långsiktiga fördelar. Är hans tes här och hans forskning visar att det ger positiva förändringar i hälsan, perspektiv och välbefinnande. Och i min tes också bättre prestation på jobbet. Och han har skrivit ett par olika böcker här. Och det kommer vi ta avstamp i, den här comfort crisis. Och boken beskriver i grund och botten en resa som Michael Easter gör till Arktis. Där ska han vara en månad och han ska vara med och minst dokumentera och följa med en grupp som ska jaga i den här miljön. Och i boken så beskriver han hur han tog sig dit. Och det var lite skruttiga plan och flera mellanlandningar. Först var förstå upp till Alaska och sen vidare ut i Arktis, Nordpolen då. Och det kändes väldigt, väldigt osäkert. Och det var obekvämt och man kom ut i mitt i ingenstans och väldigt, som sagt, obekvämt. Och han var ute där en månad och det var vackert, säger han, men på något sätt farligt också. Så det kunde gå ner mot minus 40 grader.
Kallt, man drog.
Kallt, ja. Det fanns björnar. Han beskriver grizzlybjörnar, men inte om det var isbjörnar också. Men på det hela taget väldigt okomfortabelt eller obekvämt. Jag vet inte riktigt vilket ord man ska använda. Okomfortabelt är ett svenskt ord. Du som är
obekvämt. Ja, svårt att säga.
Men det som hände då, att det här gav honom väldigt mycket kring att vara bekväm eller obekväm då. Eller komfortabel om man ville då. Och han gjorde lite olika insikter då. Och att huvudinsikten är att det är viktigt att vara kortsiktigt obekväm för att vara bekväm på lång sikt. Så skulle man kunna säga. Och det kan man reflektera lite över. Du vet, hjärthälsan. Så för att man ska ha ett starkt hjärta så måste man vara lite obekväm och utsätta sig för träning. Ut och springa eller intensiv träning ger ju fördelar för hjärthälsan. Och om du vill vara smal så får du ibland vara hungrig. Och och vill ha en bra mental hälsa så får du ställa lite tuffa frågor till dig då och då. Hur det är, va? Håller du med?
Mm. Ja, så här. Både jag och nej på en sak. Så här, i någon mån är det så här typ att begreppet att vara okomfortabel eller obekväm det blir jag tycker det så här, ibland när vi pratar om detta så kan det vara lite, vi kanske kommer in på det, men jag kan tycka att ibland blir det en gråzon eller så här, för att gå ut och träna i mångt och mycket kan jag har ju haft perioder där jag har tyckt att det inte var obekväm, utan det är bara ha det gött. Så att då har jag kommit till en punkt. Liksom. Så ibland har jag lite svårt att förhålla mig till. Liksom, så här, det blir lite vagt. Vad innebär det att vara obekväm?
Mm. Men jag kan hålla med. Jag kan också tycka att det var skönt att ut och springa lite lugnt. Då, men så kan jag göra intervallträning. Mm. Och det är inte skönt. Liksom. Det har aldrig blivit skönt, kan jag tycka.
Nej, men någonstans är det så här. Okej, men, ja, men där du springer en maraton då. Eller springer ett ultralopp. Alltså var går gränsen någonstans? Så här. För vissa saker som är obekväma för andra är ju bekväma för andra.
Mm.
Så att jag...
Ja, men det är såklart, det finns en personlig aspekt på det.
Ja.
Så är det absolut. Och det här är lite mer, vad ska man säga, generiska exempel på.
Ja, precis. På generisk nivå så kan jag ju tugga i med det, men ibland har jag lite svårt, vet, på personligt plan och liksom så här. Mm. Ja, men så här, när du pratar om psykisk komfort och när du är och tränar, jag menar, är det verkligen, alltså vid någon tidpunkt kanske det var det, men är det verkligen det nu?
Nej, all träning är verkligen inte det. Men Nej. Det finns delar av träningen som fortfarande är okomfortabel. All right. Så är det,
ska jag säga. Ja, men vi ser, vi kanske återkommer till det här, men låt oss ta oss vidare.
Det gör vi. Och han konstaterar också att det moderna livet är väldigt komfortabelt eller väldigt bekvämt då. Och speciellt han nämner då att i länder får man framea det här då. Så finns ju uländer och krig och grejer. Men att den här trenden med att det blir mer och mer komfortabelt ökar då. Jag tänkte bara se om du har spånat in några nya bekvämligheter det senaste som har kommit de senaste åren kanske, eller så?
Ja, det är klart. Jag har lite svårt att sätta det i det här sammanhanget, men jag har liksom spanat på en sån här e-ink reader och note writer. Så jag skriver mycket anteckningar, men de hamnar på papper på lite olika ställen och jag får aldrig någon struktur där. Och genom att då köpa något som liknar en iPad fast det har en e-ink skärm och jag kan skriva på, så tänker jag mig att jag kanske får lite mer bättre struktur med anteckningar. Någon form av bekvämlighet i något avseende, men
jag skulle kanske framea det som en fysisk bekvämlighet lite grann. Jag bor ju i stan och där kan man ju se på de senaste åren alla de här elsparkcyklarna som florerar, folk åker runt på. Tidigare kanske gick man eller hade en vanlig cykel. Man ser också Foodora väldigt mycket. Och det innebär att folk sitter hemma istället för att gå till affären och köpa. Så det är ju bekvämligheter som har kommit det senaste. Sen vet jag, skulle du kunna tänka en tv utan fjärrkontroll? Så du går fram och klickar på tv?
Nej.
Det är förbi det stadiet. Men det fanns när man var lite.
Ja, det gjorde det faktiskt. Tidigt 80-tal.
Men tillbaka då, att våran evolution ger oss att vi ska vara i lite mer obekväma miljöer. Vi ska utsättas för väder och vind och vi ska utsättas för hunger och vi ska behöva jaga för mat. Och vi behöver då röra oss mer eller mindre konstant och ha perioder utan yttre stimulans, vilket jag ska återkomma till. Så att, så här är det inte riktigt. Vad är det vi gör istället då?
Ja, men det blir väl motsatsen då på något sätt, liksom att vi går inte ut när det... Jag kan se det på min sambo. Liksom. Mm. Ja, ska du med ut och gå på någon? Nej, men det regnar. Liksom.
Mm.
Så att det gör man inte. Och, man skiter ju att vara hungrig.
Man äter.
Mm. Man äter. Och man, som du sa, man beställer mat. Eller får hemkört. Eller då i bästa fall åker och köper. Så jaga gör man ju inte i någon större utsträckning. Det kanske också är liksom obsolet i dagens livsstil så att säga. Men man sitter väl stilla väldigt mycket och det kan jag känna igen mig själv på. Det kan ju inte gå många minuter innan man blir rastlös och drar upp mobilen och gör någon doom scrolling.
Precis, vi återkommer till det. Men så det istämmer på att det finns en instinkt hos människan och faktiskt alla djur att man vill vara så bekväm som möjligt. Men han pekar också på att den här historiska miljön utan samhällen och så vidare, nomadlivet ut och jaga, så är det en
rimlig ansats då, eller?
Ja, att det är någonting för överlevnad. Att vara så bekväm som möjligt gör att du överlever. Därför att om du liksom tar ut dig fullständigt hela tiden så kan du dö. Medans i den här moderna miljön där allting är bekvämt och tillrättalagt så blir det här istället en belastning att man inte gör någonting överhuvudtaget. Så någonting som var en överlevnadsfunktion historiskt har blivit en belastning modernt. Är du med?
Ja, men både och. Jag tror poängen var du ute efter. Någonstans blir det också så här typ att vissa förbättringar eller förändringar gör ju att jag kan vrida min uppmärksamhet åt ett annat håll. Liksom. Men jag går inte in på det riktigt just nu, utan jag tar det lite mer på slutet.
Nej. Så man kan säga så här att om man tittar på människor i allmänhet, och du får säga med, men liksom vi är inomhus här, även om det är ganska tempererat här inne, va? Den här maten, senaste maten du ätit, den har du knappast jagat eller odlat de grönsakerna själv, eller?
Nej.
Nej. När var du senast riktigt uttråkad?
Nyss så det säga.
Det var det jävligaste.
Nej, jag skämt sig då. Nej, men nu, innan du kom så var jag nu lite uttråkad.
Ja, det var
så
det.
Så scrollade på Instagram. Ja. För jag satt och väntade på att du skulle komma.
Ja, men då botade du uttråkningen med Instagram.
Ja, nej, jag såg inte ut mer än 30 sekunder.
Nej, precis. Så du, ja. Och när du rörde mellan punkt A och
B... Så jag var inte riktigt uttråkad. Nej, var inte. Precis. Men
du stimulerade dig.
Ja, absolut. Jag kan inte minnas när jag har varit riktigt uttråkad faktiskt.
Nej, precis. Utan stimulering. Nej. Och när du rör dig så tar du då en bil här. Är det den du tar? Eller,
ja, det är ju lite blandat, men jag kör bil, ja.
Men historiskt då fick man ju gå eller springa, va? Så är det.
Jag kan bara säga en sak. Vi var hos några vänner igår. Och då gick jag 40-50 minuter och Veronica tog bilen och sen åkte vi bil tillsammans hem. Så att, helt borta är jag inte.
Nej, jag ser inte att det är det. Men många är så. Men min poäng är att det är väldigt lätt, eller Isles poäng, att aldrig kliva utanför den här komfortzonen. Man är komfortabel hela tiden. Och det blir ett problem då. Men Easter, han överlevde sin tid i Arktis. Han var ju väldigt obekväm där. Men han upplevde mycket diskomfort, som man säger. Det var väldigt obekvämt där. Och han menar på att de här bekvämligheterna vi har i det moderna samhället är bra på det stora hela. Men hans forskning visar att de här, att ha vissa obekvämligheter skyddar oss mot saker som vi har i samhället. Då. Vi har ju övervikt och fetma, hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, diabetes, ångest. Och känna att man inte har något syfte i livet. Det är rätt många som har det. Och då menar han på att välja lite kortsiktiga obekvämligheter leder till långsiktiga fördelar och att man slipper stora delar av de här punkterna som jag läste alldeles nyss här och pratade om. Så vi ska prata om 8 olika sätt hur man kan vara och tänka kring det här, att vara obekväm. Och förhoppningsvis kommer du förstå vikten av, eller vilka obekvämligheter du ska omfamna för att bli bättre.
Ja, jag vill bli en bättre människa.
Ja. Han tycker att man blir lite mer motståndskraftig, men även känner det här på engelska gratitude, tacksamhet. Och det kan hända att det blir ett gäng utmaningar här till dig också. Får vi se. Spännande. Kan vi följa upp dem här i något kommande.
Jaha, du menar mer den här, typ som en hemläxa?
Ja.
All right.
Så vissa av de här blir svårt att göra här och nu.
Ja, okej. Okay.
Men om du funderar på, vi ska ta den här första utmaningen, hur stor del liv, liksom, hur ofta är du obekväm? Jag pratade om det om du gick över vatten och var obekväm, men du gjorde inte det.
Så
du...
Nej, jag tror inte riktigt det. Nej, väldigt lite, skulle jag säga.
Väldigt lite, ja. Det kan du reflektera.
Är det utifrån ett fysiskt perspektiv mest, eller?
Ja, mest. Att du vet, ja, men det är så, hur mycket är du ute, hur mycket är du inne, hur mycket går du, hur mycket springer, hur mycket åker bil, är du hungrig då och då och sådär. Hur obekvämt är det liksom?
Ja, okej. Okay. No, men all right. Ja, men i någon mån, jag ger ju lite som du där, äter inte frukost. Och det är klart, nu är klockan nästan 12 här. Mm. Så det är klart att nu när jag tänker på det, kurrar lite i magen. Det är lite obekvämt då.
Mm.
Jag sa ju det att jag gick en promenad, det regnade också. Jag tänkte jag skulle skita i det, men jag gjorde det ändå. Så att, jag menar, jag är inte ett helt förlorat fall här.
Nej. Men du kan se många i samhället var väldigt bekväma. Kan du tänka dig?
Ja, jag bor ju med en
softpotatis.
Nej, det skulle jag inte säga, men hon är väldigt luststyrd och en förespråkare av bekvämlighet.
Mm. Okej, hon är mer bekväm än du då.
Ja.
Säg att du är i ett hus med 4 våningar. Du ska upp 4 våningar.
Mm.
Det finns en hiss och det finns trappor.
Mm.
Tar du hissen eller går du trapporna?
Ja, det där, så här, 4 våningar känns som någon slags brytgräns faktiskt. Jag gillar inte hiss riktigt, så jag tar faktiskt trappor rätt ofta. Men där är frågan om
5, 6 våningar?
Ja, då absolut. Om vi säger så här, jag har en polare som bor på 10:e våningen.
Mm.
Där är det ju inte ett snack. Där tar jag hissen 9 gånger av 10.
Mm.
Jag har tagit trappan en gång. Och då sa han att han hade bott där 1,5 år. Nu har du och jag tagit trappan lika många gånger.
Mm.
Liksom. Så att jag tror så här, 3 våningar, ja, trappan. Mellan, nu blir det lite så här teoretiserande, men mellan 4 och 6, det beror lite på då.
Easter säger att det är i snitt 2%.
Ah, okay.
Som tar trappan för hissen.
Men det tycker jag är lite konstigt. För mig handlar det ju lite grann som att jag orkar inte stå och vänta på hissen. Jag orkar inte, gillar inte att stå i hissen. Jag tycker det är liksom så här. För mig är det bara, men gå bara så är vi snart framme.
Du är en 2%are liksom, det är bra.
Ja, yes, 2%are.
Enligt Easter och hans forskning så säger de att det är 2% som tar trapporna istället för hissen när det är 4 våningar eller mer. Och han menar på också att det är lite mer, det är inte bara trappor utan det är lite mer allmängiltigt.
Mm.
Så 98% tar den bekvämliga vägen, the easy route.
Är det generellt då? Eller?
Det är generellt, ja. Så finns det ett enkelt val så tar man det. Och det gör 98%. Och den här, att hela tiden ta den här enkla vägen, är ju gött.
Mm.
Men det blir problem i förlängningen.
Mm.
Och vi ska kika lite på vår fysiska aktivitet, hur den har ändrats de senaste åren här. Ska vi se då. Men om vi börjar med jägare och samlare, som jag pratade om. Hur mycket mer aktiva tror du de var om du jämför med en...
Hur mycket mer aktiva de var?
Ja. Alltså i,
pulspåslag typ.
Nej, men att de
nästintill.
Nej, så att de, om de rörde sig dubbelt så mycket som vi gör idag eller
nej, men 10 gånger, minst 10 gånger. Varför börjar om det är 100 gånger mer, men inte 100 men 10 då.
10. Ja, okej. Easter säger att det är 14 gånger att de var 14 gånger.
Ja, det var inte så jävla ingen lilla pinkel.
Nej. Nej. Sen är det lite oklart med vem han jämför med den moderna människan, men i snitt.
Mm.
Så de rörde sig 14 gånger mer än vad vi gör idag.
Mm.
Så att de gick ju och sprang långa distanser och vad jag förstår upp till maratondistanser varje dag. Och de bar tunga saker i oländig terräng, de grävde, fällde träd och alla bilddrog.
Mm.
Och man ska ju veta att de hade ju inga fasta boplatser utan det var ju nomadliv.
Mm.
Så att det var mycket rörelser. Och faktum är att om man tittar på det finns ju fortfarande jägare och samlare i världen idag. Mm. En del i Afrika och du har även en del inuitsamhällen och sådana saker som är där. Och där finns det exempel på 80-åriga kvinnor som är starka, uthålliga och vitala.
Mm.
Och de bidrar i hela livet. Liksom. Mm. Det finns ingen pension.
Mm.
Pension är en bekvämlighet,
ja, just,
som inte fanns. Mm. Och Easter, han pratar om och skriver om att hans tid på den här tundran i Arktis var väldigt krävande och att tundran är obeveklig.
Mm.
Och han var helt slut efter första dagen. Mm. Så hade han en månad framför sig. Och det var bara sådana saker som att hämta vatten och bära den en bit. Mm. Skitjobbigt. Men han menar på också att människan är ändå på något sätt evolverad, anpassad att ha den här mycket högre aktivitetsnivån än vad vi har idag.
Mm.
Så det är inte farligt att röra sig så mycket. Utan faktum är att det är farligt att röra sig mindre.
Mm.
Det är då vi blir sjuka.
Mm.
Och tillbaka lite till det här med, vi pratade om livslängd och så vidare. Men man dog av saker, men man dog inte av de här moderna sjukdomarna som vi har. Som dödar miljoner människor. Och då menar jag övervikt och fetma och diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. Vissa former av cancer, demenssjukdomar, depressioner och så vidare.
Mm.
Och de utgör mer än 90% av alla sjukdomar i det moderna samhället. Och de är livsstilsrelaterade. Så vi rör oss för lite, helt enkelt. Moderna hälsoråd per vecka ger följande. Mm. Att man ska röra sig 150 minuter, 2,5 timme, cardio och 2 pass styrketräning. Jag tänkte kolla med dig om du uppfyller det.
Ja, det är kanske en liten definitionsfråga då. För att det beror på vad de här 150 minuterna cardio, vad ska de bestå av?
Det är något pulshöjande.
Något pulshöjande.
Ja.
Ja, men jag har ju lite liksom ryggproblem som du vet. Mm. Och det gör ju till exempel att just under nu håller jag på. Jag är i en rehabperiod där jag inte springer. Men jag är ute och går varje morgon.
Mm.
2 gånger av de 5 passen går jag 1 minut. Jag lunkar 1 minut. Det är mest för liksom, ryggen skull, inte egentligen för kardion skull. Även om jag bara blir sämre och sämre kardiomässigt, så att det blir för kardion också.
Mm.
Men om du tillåter mig att så här, 135 slag per minut kommer jag nog upp under mina promenader. Så om det accepteras så knäpper jag 150 minuter och 2 pass styrketräning gör jag också.
Mm.
Men det är ju lite, jag tycker så här, det är också en liten definitionsfråga, för att jag har också gått ner mig från en annan nivå på grund av.
Mm. Du hade en högre nivå innan dess.
Ja, som där både var tiden var längre och intensiteten var högre.
Mm.
Men jag misstänker att du kanske ligger på den nivån som jag skulle vilja ligga på, eller?
Vi får se. Jag kan väl berätta lite, det är ju lite nästan så jag skäms, men jag får berätta hur mycket jag tränar. Jag har en princip att träna varje dag.
Mm.
Jag hörde, det var någon
som... Nej, men blow your own horn nu, Jesper.
Mm, okej, okay. Det var någon som sa, jag tror det var han, vad fan heter han nu då? Jonas Skolting, han sa så här, vilodagar, vad fan ska man ha vilodagar för? Man ska ha vilonätter, sa han. Tyckte jag, man får tycka vad man vill om honom, men jag tyckte det var rätt schysst. Så jag tränar varje dag. Någonting. Så när det kommer till cardio och löpning, det blir 3-4 pass per vecka, skulle jag säga. Det är ungefär 2,5 timme. Så det är 3 långsamma pass och 1 intervallpass normalt sett.
Mm.
Så styrketränar jag 3 pass normalt sett. Kanske 4 ibland, gym eller kettlebells.
Mm.
Men så har jag det här brasilianska jutsu som jag kör också. Och det brukar vara 3-5 pass. Ungefär. Så det är en liten blandning mellan styrka och cardio. Jag säga. Och så gör jag lite rörlighetsträning på det. Stretcha. För om man tränar ganska mycket så blir man ju stel. Så man stretchar. Mm. Så jag tror att det landar på en 10-12 timmar per vecka.
Mm.
I mitt fall. Lite grann beroende på. Men det är inte ens i närheten av en jägare och samlare ändå.
Mm. Dina 10-12 timmar? Eller mitt träningspass? Det var ännu värre då.
Ja. Så är det, så att de rörde ju sig 14 gånger mer än jag tror att om jag skulle jämföra med jägare och samlare så rör det sig upp till 8 timmar om dagen. Jag är uppe i 12 timmar per vecka, så det är fortfarande inte ens i närheten. De här hälsoråden jag pratade om, alltså 2,5 timmar
klarar av med precis.
Ja, 2,5 timmar cardio och 2 styrketräning. Mm. Enligt Easter så är det endast 20% av befolkningen som kommer upp i det.
Oba.
Och Men med det säger han också att vara otränad förkortar ditt liv i snitt med 23 år.
Åh fan. Det var ändå en ansenlig...
Mm, och det kan man jämföra med att man brukar säga att rökning kortar ett liv med 10 år.
Mm.
Så att vara inaktiv 23 år om man ligger under dem där.
Mm. Ackumuleras detta tror du om man är otränad och röker?
Ja, då blir det där säkert.
Ja. Frågan är om det blir 33 eller det kanske inte blir riktigt. Man är kanske drar mot 30. All right.
Men om du har den, du har kostråd, förlåt inte kostråd, du har aktivitetsråd och du vet att om du inte följer den så förkortar du ditt liv med en ansenlig. Men det är ändå bara 20% som uppfyller dem. Har du någon liksom teori, hur kan det vara så?
Jag hänger ju mig mycket åt personlighet.
Ja.
Jag tror att det ligger en del i det.
Mm.
Ja, funderar på om det är något annat. Ja, men du vet yttre faktorer. Så här, det finns ju en slumpfaktor också.
Mm.
Om den jag lever med får för sig att göra någonting så kanske jag åker på. Eller om jag känner någon som gör något. Liksom. Så det är nog en personlighetsgrej. Det finns slumpfaktorer. Så,
Men också att det är obekvämt att träna för många. Du har blivit bekväm och nu måste jag börja träna. Och det var obekvämt det här. Jag skiter i det.
Ja.
Tror du inte det är en faktor? Easter hävdar att det är en faktor.
Ja, vi kör vidare med Easters. Jag har lite svårt att omfamna konceptet här lite. Men ja, absolut.
Okej.
Okay. Innebär det att det skulle vara en förändring i approach eller det miljön som har förändrats som gör att man har en... Du snackade om det att man hade en inklination till att vara bekväm för att man överlevde en strategi tidigare. Och med allting så blir det att då blir man mer bekväm varpå man prioriterar bort träning.
Mm. Om vi tar... Jag ska säga så här då. Hur gammalt tror du ordet träning och träningsföreteelse är överhuvudtaget?
Ja... Oh. Kan det vara 100 år då?
Mm,
var det dåligt gissat?
Nej, inte så dåligt.
Fred på dig nu. Som
nej, det är inte dåligt. Jag frågade om den industriella revolutionen förut.
Ja, 200 år.
200 år. Man kan säga så här att före den industriella revolutionen så var inte träning ett begrepp. Det var inte känt.
Nej.
Därför att då behövde man röra sig så mycket i samhället. Så att det fanns ingen anledning till att träna. All
right.
Du brukade din jord, du var skogshuggare, du lyfte och bar och hade dig. Och det fanns ingen... Alltså inga bilar och lastbilar som körde alla grejer utan du fick släpa och hålla på ett helt annat sätt.
Mm.
Så när industriella revolutionen kom och introducerade en mängd bekvämligheter för oss, för det var det som hände, den revolutionen, så insåg då delar av befolkningen i alla fall att okej, vi måste aktivera våra kroppar för det har vi slutat med. Och då blev får man sätta igång och träna.
Mm.
Så en jägare och samlare tränade ju liksom inte.
Nej.
Det var inte så att okej, nu ska jag köra ett intervallpass här. Eller nu ska jag gå och lyfta stenar i skogen för att bli starkare. Liksom.
Mm.
Utan det var ju deras livsstil.
Mm.
På samma sätt som nästan alla djur förutom typ vissa djur som vi använder i travel, hästar och grejer, tränar ju inte.
Nej.
Utan det är ju deras livsstil som ger dem den träningen de behöver.
Mm. Vet du vad jag tror det kokar ner för mig? Nej. Det är att huruvida det här är liksom en medveten handling eller en omedveten handling. Jag rör mig mycket i tankarna där.
Mm.
Så här, typ att är jag medvetet bekväm? Det vill säga, så här, jag inser, jag borde träna. Jag borde ta hand om min hälsa. Men jag skiter i det för att jag tycker det är skönare att göra någonting annat.
Mm.
Det kontra att jag förstår inte att jag borde träna. Jag förstår inte att mitt liv som jag lever idag är på ett sånt sätt. Och då tycker jag då hamnar vi i liksom två lite olika läger. Ett läger där man liksom inte riktigt är medveten och man bara glider med i livet hur det är och kanske inte riktigt ser de här sakerna som gör att du inte gör andra saker.
Mm-hmm.
Om du var liksom så här omedveten på jägar- och samlartiden så behövde du fortfarande ha mat.
Mm.
Är du omedveten idag ja, då tränar du inte utan att ens reflektera över det. Och sen finns det ju kategorin då som är liksom medveten idag. Och då blir det ju huruvida struntar jag i det eller inte. Liksom hur mycket av den här bekvämligheten förför mig. Så att jag där rör jag mig mycket i tanken. Jag har varit där under tiden du har pratat här. Och det är klart att jag ska nog se det mer på liksom en gruppnivå. Jag tänker mer utifrån liksom så här till personlighet. Vad är det som gör någonting? Att, om jag tittar på min sambo då. Hon är medveten om detta. Men hon väljer att vara bekväm. Jag är medveten om detta. Jag väljer oftast i det här sammanhanget att vara obekväm. Jag valde att gå den här promenaden nu. Och sen så kommer vi också till betydelsen av ordet obekväm. Jag menar, jag tyckte ändå det var rätt. Jag fick en idé om att är det inte nice att gå dit? Så det var inte så liksom, i sig obekvämt. Visst, mina sockar blev blöta, så under tiden var jag obekväm. Så. Men jag tyckte det fanns ett värde i det på något sätt som ändå övergick då liksom. Så då är det också så här, okej. Mer på en holistisk nivå, vad jag är bekväm med i livet. Det blir lite annorlunda än när jag står inför det individuella valet. Ska jag ut och springa när det regnar eller ska jag sitta i soffan och käka chips? Eller hur är jag bekväm i? Och där behöver jag också nog tänka om lite, vad är det man menar här? Så att jag fastnar lite i det personliga och jag fastnar lite också i definitionen av bekväm. Eller när man ska, liksom, ja, definitionen i det här sammanhanget. För Easter är ju väldigt, det är lite fokuserat på huruvida man gör någon fysisk aktivitet kontra man tillåter sig att leva det bekväma livet som hela samhället skapat.
Du har rätt. Och det här, som sagt, jag behövde framea det här avsnittet lite för att komma in i rätt mindset kring det lite grann. Och det, vi pratar inte så mycket om det här i samhället i stort, att vara obekväm eller att röra på sig för sakens skull och så vidare. Men jag tror när du hade den här så att säga, utläggningen så tänkte jag på att ett, det finns säkert de människor som inte har förstått att man måste röra på sig. Om man inte rör sig så mår man dåligt. Det är det ena. Men sen så att jag också tänkte på, du vet, switchmodellen med ryttaren, elefanten och stigen.
Just det.
Stigen representerar miljön. Och för jägare samlare så var miljön sån, den var korrekt så att de var tvungna att röra sig så mycket som de behövde. Men nu har vi en annan modern miljö som gör att vi inte behöver röra oss så mycket som vi borde. Så nu är miljön fel ur det aspektet.
Och det kräver mer av ryttaren.
Ja.
Mycket, mycket mer av ryttaren.
För
tidigare läget då, det var bra liknelse, nu snodde jag den från det här.
Ja, det är okay.
Varför jag blev så exalterad. Men tidigare så levde, det fanns inte, den stora konflikten låg inte mellan elefanten och ryttan, utan elefanten var hungrig liksom. Och då, eftersom miljön var triggad, som du säger nu då, så kräver det mycket, mycket, mycket mer av ryttan. Och det, vi har pratat också om förändring, jätteintressant att du sa så, men vi har pratat om förändring att har man möjlighet att påverka miljön så är det det man ska försöka göra först. Likadant du pratade om habits, att lägga fram träningskläderna etc. Så att, ja, men bra.
Ja, men det går tillbaka till, för jag har pratat om det moderna samhället, den moderna miljön är för tillrättalagt.
Just.
Så att det får negativa effekter då.
Mm.
Som sagt, vi tränar inte innan den industriella revolutionen, men nu behöver vi då. Och det kan vara värt att känna till i varje fall vad som är viktigt för din fysiska hälsa. Och det är någonting som kallas för VO2 max och styrka, de två viktigaste biodatorna som finns här. Och VO2 max är ju din syreupptagningsförmåga som är kopplat till cardio, och styrka är uppenbart din styrka med kopplat till styrketräning då.
Mm.
De här två är viktiga, men också svårast, absolut svårast att träna upp, tar lång tid att träna upp. Du måste liksom styrketräna många år för att bli stark, etc. etc. Men frågan är, varför är vi så lata då? Ja, vi har pratat om det. Att vara lat var en bra strategi i den miljön de hade där. Men en dålig strategi nu, mer eller mindre en dödlig strategi. Jag menar, Easter och det blir en mängd sjukdomar som effekt. Så att här behöver man kanske ändra på sig då och bli den där 2%. Och öka sin vardagsmotion, ta hissen. parkera längre bort.
Jag tar trappan menar du? Inte
ja, förlåt. Bära mot kassar, gå ett extra varv, göra lite extra.
Gå till polarna istället för att ta bilen.
Ja, så den, ta den metaforiska trappan när du kan.
Just det.
Mm. Så vi ska se här. Ja, vi kan gå vidare till lite med olika miljö igen då.
Mm.
Så jag skulle vilja fråga dig, hur mycket tid spenderar du inomhus?
Väldigt mycket tid.
Ja, nu på mellan 0-100%, vad skulle du säga?
Jag sover inomhus, så där är det 33% då. Ja. Och jag jobbar inomhus, så där är 33% till.
Mm.
Jag äter inomhus, så där är det ytterligare några procent. Jag kollar på tv inomhus. Jag gör mycket av mina fritidsintressen inomhus. Vi är ju uppe någonstans. Vi är ju passé 80% i varje fall. Jag är rädd för att det är ännu mer. Mm. Men jag klarar inte av riktigt att tänka ut vad det är. Jag kanske skulle börja att ändra änden och räkna hur många timmar jag har varit ute den senaste veckan. Där de nog var smartare. Men jag inser ju att det är 90%.
Ja, ISTE meddelar att i snitt så är det 93% inomhus. För den moderna.
Föga överraskande får jag säga.
Och ligger det ungefär där du är, tror du? 7% utomhus?
Ja, jag kan vara rädd att det är, jag är högre än 93% faktiskt.
Precis. Och han meddelar också, eller meddelar, han skriver också att barn som växer upp nu är ungefär 50% mer inomhus än sina föräldrar. Mm. Så när du och jag växte upp så var man ute och lekte. Jag var ute och lekte i skogen, minns jag. Mm. Min pappa, har du varit ute och lekt gris, brukar han säga. Jag kommer ihåg en idag, om man var smutsig för man var i skogen. Jag har fan varit helt överlycklig om mina barn hade gått ut och kommit hem lite smutsiga, men inte så. Och varför är man inte det då? Jo, det kan vara så att det är för kallt, det är för varmt, det är för blåsigt, för regnigt, för mörkt, för ljust, för mycket rök kanske, eller insekter, eller kanske lite växter som sticker och bränns, eller är för mycket djävulskap utomhus helt enkelt, så vi är inomhus, vi är bekvämare inomhus då, så därför är det. Och det är så att vår hjärna, om man har ett val, så kommer hjärnan vilja få en miljö som man kan kontrollera och förutspå.
Mm.
Det är en överlevnadsgrej.
Mm.
Och inomhusmiljön är sån. Mm. Den kan man kontrollera och förutspå. Så därför väljer vi den. Och återigen, det här var en bra sak historiskt att kunna kontrollera och förutspå. Men nu när vi har den här inomhusmiljön...
Mm.
Så är vi där och det blir inte så bra för oss då.
Mm.
Och Ister han reflekterade över sin tid i Arktis då. Att det var spännande lite utomhus när de hörde djur och såna här saker. Men för det mesta var det avslappnat och en bra upplevelse, säger han då. Och han säger också att han upplevde känslor mycket mer. Alltså när man är i Arktis så är man mycket mer utomhus. Mm. Det är också en poäng då. Och de hängde kvar då. Och det är också sagt då att om man är 20 minuter utomhus i en park 3 gånger i veckan så är det en avsevärd skillnad på hälsan faktiskt, om man inte är det. Så det är någonting att ha med sig, att vara utomhus. Vi är ju inte gjorda för att vara inomhus.
Mm.
Och jag vet inte om jag pratade, kommer du ihåg att jag pratade om solljus och kött en gång här i något uppsnack?
Ja, det kommer jag ihåg.
Och det var ju lite grann på det här att hur fan kunde man vara utomhus 90% av tiden?
Utan
att bli hudcancer.
Mm.
För att mot kött från jagare. Mm. Det var ju det. Så. Men det var en annan femma. Du, jag kommer tillbaka till en ny fråga här. Eller som jag tog. Hur, det här med om du är uttråkad ofta.
Mm.
Så att säga. Och vad gör du när du blir uttråkad?
Ja, men jag är uttråkad ofta. Jag tar en digital sil.
Mm.
Skulle jag säga.
Skulle i mobilen.
Ja, och det gör ju egentligen saken bara värre.
Ja. Men det är det är inte kul heller, men du botar den här själva.
Ja, men jag botar det, och det är ju som att jag nästan gör det värre sen. Mm. För att det blir som att min attention span blir kortare och jag kan inte ha
tråkigt. Nej.
Ens den minsta lilla tid. Så att
Istran reflekterade över det här, för de var ju på jakt där i Arktis och det blev en jävla massa väntande.
Mm.
Sådär, det var inte så många djur som dök upp där. Men han hade ingen mobiltäckning och han hade ingen bok och han hade ingen tidning, han hade inget annat. Så han var uttråkad väldigt länge.
Mm.
Och han gjorde lite saker. Så han började läsa innehållsförteckningen på maten de hade.
Ja, intressant.
Han läste innehållet i hans utrustning.
Mm.
Han började lista vad han skulle köpa för julklappar till den närmsta, de fem kommande åren, säger han.
Mm.
Och han har något veckobrev och han kom på det. Och han började skriva på sin bok Comfort Crisis.
Så han blir mer och mer produktiv här. Allt från att läsa innehållsförteckningen då, som du sa, är ju inte skitsamma. Liksom. Mm. Helt, men han letar meningslösa grejer. Sen så blir det helt plötsligt... ja, men det är bra att veta vad han har i sin utrustning.
Mm.
Han börjar planera sin framtid för att slippa göra det sen. Veckobreven, ja, intressant. Mm. Det är en gradvis ökning av
produktivitet.
Från konsumtion till produktion. Mm.
Precis, och det underliggande att den här att vara uttråkad ger i slutändan en positiv produktiv effekt.
Mm. Ja, det har jag faktiskt tänkt på en hel del. Just att hur mycket man hellre vill vara en producer än en consumer. Jag vill inte sitta och kolla på TikTok eller Instagram. Utan jag skulle hellre vilja skriva något eller göra något. Men
att han var i den här miljön i Arktis och hade de här förutsättningarna. Så det han gjorde var drastiskt annorlunda än vad han hade gjort. Okay. Om han hade varit i liksom den moderna miljön är hans huvudpoäng då. Och han säger också att vi normalt sett spenderar 11-13 timmar med digital media.
Ja, låter rimligt. Låter rimligt.
Och att det är en typ av en escape. En flykt från att bli uttråkad.
Mm.
Att kolla, scrolla eller Netflix eller vad det är. Va? Men då är frågan varför vi blir uttråkade överhuvudtaget.
Mm.
Och... Istället menar på att det är en signal på att värdet av den tiden vi investerar är låg.
Ja, vad betyder det då?
Ja, det betyder till exempel att om du säger att du lever för 200 000 år sedan och du behöver mat.
Mm.
Om vi inte har mat så kommer vi svälta, eller hur?
Mm.
Så då måste vi jaga eller någonting och så blir du uttråkad.
Mm.
Du ska fiska till exempel.
Mm.
En typ av jaga. Och så står du fiskar, men det händer fan ingenting.
Mm.
Det betyder att det där fiskestället du är på nu, det är kass.
Mm.
Du får ju göra något annat som är bättre. Det är det, alltså...
Är det uttråkningssignalen?
Uttråkningssignalen att det du gör nu, det är inte tillräckligt bra.
Aha.
Så du måste hitta på något som är bättre än det du gör nu.
Okej, är det överlevnadsinstinkt då, eller?
Tillbaka till det, ja.
Att om du att uttråkningssignalen är du svälter ihjäl.
Ja, du är inte tillräckligt produktiv.
Nej, om du inte gör något så kommer du svälta ihjäl.
Du kommer svälta ihjäl. Ja, right. Precis. Så den är
intressant.
Ja. Som sagt, utan den signalen skulle vi svälta ihjäl precis då. Men idag när vi är uttråkade då blir vi inte alls mer produktiva utan tvärtom.
Mm.
Vi bedövar oss med, precis som du säger, skrolla i mobilen eller kolla i datorn eller streama en serie eller något. Det är det vi gör istället i det moderna samhället. Istället för att bli mer produktiv så blir vi i princip mindre produktiva. Och det är ett rejält skifte. Så nu har den här digitala verktygen blivit vårt liv. Ister förklarar också att hjärnan lite förenklat har två lägen. Den har ett fokuserat läge, då du fokuserar på informationen runt omkring dig, ett arbetsläge.
Mm.
Där när vi använder digitala produkter så är det påslaget. Och han menar också att det finns ett ofokuserat läge, när vi dagdrömmer, ett viloläge.
Mm.
Och det hjälper oss i det fokuserade läget då.
Mm.
Och han menar på att det är farligt att ha det här fokuserade läget påslaget hela tiden.
Mm.
Och du skulle kunna göra en analogi med att vara vaken kontra sova.
Mm.
Så om du aldrig sover så kommer du vara helt förstörd som vaken. Va?
Mm.
Så hjärnan behöver det här ofokuserade, ostimulerade läget.
Mm. Så det räcker inte bara att det är liksom lite ofokuserat? Jag menar,
nej.
Typ så här, okej. Du kan tänka mig så här, typ spela dataspel.
ostimulerat läge. Det är där. Vi har pratat lite om meditation och sådana saker. Det är ju lite där, men det är så.
Mm.
Men det här leder till att den här moderna livsstilen vi har överbelastade fokuserade läget.
Mm.
Och det leder i sin tur till sådana saker som depression, missnöjdhet med livet och föreställningen om att livet går fortare och fortare.
Mm.
Och det gör oss otåliga, petiga och krävande.
Ja, det var hårda ord.
Mm. Det är det.
Och inga visor.
Så digitala produkter, de kan ha sina fördelar, men vi använder dem i allmänhet fel.
Mm.
Så att säga. Och som sagt, det finns fördelar med att vara uttråkad.
Mm.
Och det motverkar då depression och utbrändhet och stress. Och det beror i sin tur på att det ger en paus från all den här stimulansen. Och det finns även forskning som visar på att vara uttråkad kan stimulera kreativitet och kanske i sin tur innovation, som vi har pratat om.
Mm.
Så en utmaning du kan få.
Är det hemläxan nu eller?
Ja, att du ska, istället för att du säger att du ska ha mindre skärmtid, så ska du vara mer uttråkad, Alex.
Så, nästa timme ska jag vara uttråkad?
Ja.
Ja.
Du ser inte ett dugg... Det ser hårt ut. En jobbig utmaning.
Ja, det tror jag nog. Liksom. Det blir nog tufft.
Mm, men du kan göra så här. Du kan dagdrömma typ i 10 minuter.
Ja.
Utan att göra någonting.
Mm.
Och sen kommer du på någonting där, så skriv ner det bara.
Mm.
Så det är ett sätt att vara uttråkad och lite produktiv. Så inte bara att... Men du får inte mobilen eller sånt
där. Nej, jag får inte somna heller.
Nej.
Nej. För det är annars en grej som brukar hända när jag gör saker som liknar det här.
Mm-hmm. Somnar du istället?
Ja.
Okej. Okay, ja.
Om man lägger sig ner så är det lätt hänt. Ja, men okej. Okay, jag tar an utmaningen.
Mm.
Så får vi se när jag kan leva upp till detta.
Ja.
Vad tror du, Jesper? Är vi läge att... Vi är långt ifrån färdiga, men är vi läge att ta ett break? Och så kanske vi till och med kan se om jag kan få gjort min
hemläxa
till nästa gång.
Ja. Jag tror vi drar ett rätt obekvämt rep här.
Ja.
Och så ska vi se om vi får bort det nästa sväng.
Toppen.
Ja.
Då är vi klara där.